Ett poddtips från Podplay.
Vissa människor förändrar världen genom politik. Andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. Poliser, vittnen, medlemmar i andra karteller och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Podplay.
Vad är det som pågår nu?
De spränger tunnlar. Nya tunnelbanesystemet, så hela skrivbordet hoppar. Men det, nu är det förbi.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede. Och
Lena Ljungdahl.
Hoho!
I snön.
Ja, kämpa frakturmottagningen, säger jag. För goddamn vad de lär ha att göra de här dagarna.
Lårben.nu.
Nej, men alltså, det är ju isgata där ute nu.
Mm. Ja. Samtidigt så är jag fascinerad över hur varje samtal man har med varje person, oavsett om man träffar dem var som helst. Alltså, ICA, någon man ska jobba för, det ska dras ett varv runt vädret.
Ja, det måste ske. Det måste ske. Jag vet inte, återspeglar
kanske
det här.
Också elpriserna också kan få petas in. Det är liksom två ämnen som ska se igenom innan man kan gå till det man ska prata om.
Men det är fascinerande. Alltså, det här är nästan uppslag för en spaning. Varför
svennigt.
Är det så här?
Men det är svennigt. Det måste ju vara extremt svennigt att konstatera att det är väder även i år.
Jo, men vadå svennigt? Det måste ju innebära då att svensken, så att säga, inte har så mycket annat att, så att säga, engagera sig i.
Ja, det tror jag.
Är det så?
Ja, jag tror det.
För det kommer ändå, som du säger, det är alltid liksom top of mind. Det är inte vad som händer i Qatar under fotbolls-VM. Det är inte tidavtalet. Det är inte liksom...
Nej, det är vädret. Jag.
Det är vädret.
Men jag tror att vi påverkas så mycket av vädret.
Ja, det gör vi. Gud bevars.
Alltså, alla svennar är ju deprimerade från september till mars. Så det är såklart att det har en stor inverkan på oss.
Jo, det är som en kollektiv
Skitsamma.
Depression.
Det är väder, det kan vi konstatera.
Sverige har väder, så är det. Men du, idag är det torsdag och idag blir det krim för hela slanten.
Och jag ser så otroligt mycket fram emot att åka baksäte. Därför att jag är så otroligt utarbetad.
Jag vet.
Så att jag öppnade upp burken, tittade och så står det bara med stora bokstäver längst upp. Strypning, kände jag. Ja, that's a mic drop for me.
Men jag
antar att jag vet att du är engagerad i ämnet av ren liksom, frustrationskaraktär.
Ja, så skulle man kunna uttrycka det.
Men du har också väldigt mycket kunskap, därför att det är ganska nära kakhålet. Halsen sitter ganska nära munhålan.
Ja, men det gör det ju. Det är dels det, men jag tror att jag funkar generellt så när jag känner frustration över ett visst fenomen. Så behöver jag liksom gå till källan för att förstå. Jag behöver veta allt om det här fenomenet. Och i det här fallet så handlar det då om strypning och strypningsvåld. Och varför är jag upprakt kring detta, kanske ni undrar där ute i stugorna. Mm. Därför att jag hört talas om det, jag skulle säga varje vecka. Ett par gånger varje vecka.
I vilken kontext då?
I kontexten våld i nära relationer och ärenden och anmälningar som jag på ett eller annat sätt kommer i kontakt med i mitt jobb.
Mm. Därför att du är kriminaltekniker och behöver hantera såna här ärenden.
Ja, alltså olyckligtvis så behöver jag eller får inte hantera de här ärendena så ofta. Och det är väl där den stora frustrationen ligger. Att trots att man då, enligt mitt och andras tycke, har utsatts för ett dödligt våld. så renderar det här sällan i några djuplodade utredningsinsatser. Och det beror på, tror jag, vi ska återkomma till det alldeles strax här på ett lite djupare plan. Jag tror att det beror på att det här är en våldsform som är väldigt svår att leda i bevis.
Men det måste ju vara ännu svårare om inte Anna Jinghede och hennes yrkeskollegor kommer till platsen.
Det kan man tänka.
Det är min snabba tanke.
Ja, och framförallt så blir det svårt om man saknar kunskap om våldets natur och vad man faktiskt kan göra för att försöka styrka det här våldet. För det är vanligt. Man vet ju inte hur vanligt det är. Men alltså tittar man på de få studier och rapporter som finns, så finns det alltså estimat, uppskattningar som vilar mellan 50-90% av relationer där våld förekommer, så sker strypning.
Som en del i en misshandel eller som i ett mordförsök?
Nej, som en del i det våld som sker systematiskt och upprepat, och inte sällan som en del av det sexuella våldet.
Nej. Men jag tänker att det är ju farligare att som en del i en misshandel åka på ett stopp i luftvägarna än att få ett hårt slag mot någon annan kroppsdel. Oh. Det är absolut livsfarligt. Fasen, att inte andas, det vet vi alla.
Vilken bra reflektion. Och då kan man ju i förlängningen fundera på, hur kommer det sig då att vi, inte bara många i rättsväsendet utan kanske gemene man, förhåller sig till strypvåld som vore det ett slag på käften? När det inte är fråga om ett slag på käften utan ett våld som du faktiskt oftare dör av än ett slag på käften.
Det är livsfarligt, tänker jag.
Och tittar man på det dödliga våldet mot kvinnor, så är strypning den näst vanligaste våldsmetoden efter det skarpa våldet.
Vad menar du med det skarpa våldet?
Ja, våld som sker medelst äggvast föremål, kniv, yxa och så vidare. Ja. Mm. Och det ska sägas att det är kvinnor som i första hand utsätts för strypning och strypningsvåld betydligt oftare än män. Och man kan fundera på varför det är så och varför det är så vanligt i kontexten relationer. Min kvalificerade gissning är att det är ett ypperligt sätt att utöva makt och kontroll av en annan människa.
Jag kontrollerar huruvida du får andas eller inte. Kan det bli mer maktutövning än så?
Jag har svårt att tänka mig en större utsatthet än just den.
Alltså jag kan kontrollera din ekonomi, jag kan kontrollera din rörelse, alltså huruvida du får gå hemifrån eller inte. Jag kan kontrollera vilka du får umgås med, kontakta, vad du får titta på, vad du får äta och så vidare. Och allt detta är ju som en del i en grov kvinnofridskränkning, om vi ska hårdra det, men ett våldsutövande. Men att kontrollera huruvida du får andas eller inte, då nästa anhalt är ju döden.
Ja, men det är ju. Mm. Och det är bara den som har kontroll över luftflödet eller blodtillförseln till hjärnan som bestämmer om det ska ske eller inte. Den makten ligger i våldsutövarens händer, bokstavligen talat.
Det är ju inte så svårt att förstå hur du blir. Alltså jag tror att ingen lyssnar på detta och blir oberörd. Alla blir berörda. Men eftersom du ser det här gång efter annan, jag har inte svårt att se din enorma frustration och eviga tjat om ämnet som du ägnar dig åt.
Tack, det känns peppigt ändå att det finns fler där.
som är villiga att ta kampen. Det går inte att värja sig, Anna.
Nej,
det går inte att värja sig.
Det gör inte det. Nej. Men du, ska vi prata lite grann definitioner här? För att vi ska förstå strypning som fenomen, så behöver vi reda ut några begrepp. Och främst begreppet asfyxi.
Mm.
Och det är ett begrepp som jag tror är bekant för många, men kanske inte alla. Asfyxi betyder att bokstavligen så att säga att pulsen upphör. Men när vi pratar om det i vardagligt tal så menar vi syrebrist.
Ja.
Asfyxi utan syrebrist.
Mm.
Och jag tror att det är lika rimligt för många att förstå vad blodet har för uppgift. Det är ju att förse kroppens organ med just syre, transportera runt syre. Mm. Och då finns det ett organ som är särskilt känsligt för asfyxi, eller syrebrist. Och det är ju vår lilla
Ding, ding, mm. ding.
Det som är strax norr om halsen.
Just det, strax norr om ögonbrynen till och med. Vår hjärna. Och hjärnan står för ungefär en femtedel, ungefär 20% av kroppens totala syrekonsumtion. Och det innebär ju att om hjärnan blir utan syre så kan det här få ganska allvarliga konsekvenser, såklart. Och syrebrist kan ju uppstå av olika orsaker, varav strypning är en. Men det kan också vara att det är brist på syre i inandningsluften till exempel. Så att asfyxi kan man få av många olika tillstånd eller orsaker. Varav strypning, hängning med flera tillstånd är några exempel. Och om vi då ska ge oss in på strypning och hängning. Det handlar ju om asfyxi som då orsakas av en, liksom ett mekaniskt våld. En kompression över blodkärl och luftstrupe.
Jag måste bara ge en egen så här reflektion när du sitter och säger. Jag har ju hållit på en del med brasiliansk jiu-jitsu.
Just
där
det.
Övar man ju på att strypa ut varandra. Ah. Det är ju en av grejerna.
Mm.
Olika typer av grepp som egentligen går ut på. Det är en jättebra självförsvarsdel om man skulle, inte vet jag, som kvinna bli fasthållen i en bil. Eller som man ute på vad som helst. Men att ta sig i och ur olika. Den lilla fragmentet av panik som jag hinner känna innan jag klappar ut mig.
Berätta.
Hur då ska man säga att det är en ganska lugn kontext skulle jag säga, för att det är en trygg tillvaro. Vi vet vad vi håller på med.
En trygg tillvaro att strypas i.
Ja, men det är faktiskt det när man håller på att träna. Det är, man ska säga, för det första är det samtycke. För annars så är människor som håller på med BI, det är väldigt, man är fin mot varandra. Och sådär. Och man vet att det är bara en klappning. Dessutom så gör man det inte till, om ingen klappar, det är inte så att någon håller i. Utan man fattar ju att så, man markerar med. Men den lilla paniken som hinner spridas i min kropp innan jag har klappat ut mig. För att man gör det ju inte alltid på första sekunden. För att man vill ju också testa att ta sig ur. Alltså det är ju en del i försvarsträ att ta sig ur greppen. Så att man inte alltid bara klappar och så släpper dem. Utan man måste ju på något sätt försöka rucka sig ur det här. Men det är en fruktansvärt ogästvänlig känsla. Att känna hur kroppen antingen blir ihoptryckt. Om man har 97 kilo människa som ligger på, alltså bara det, att lägga sig platt på marken med någon som lägger sig över bröstkorgen och slappnar av, bara där börjar man ju få panik och måste, och då finns det ju lite så här hur man ska röra sig för att få fria luftvägar medan du kanske sitter fast med arm och fot och allt vad det är. Men det är, förstå dumheten i att en person kan utsätta en annan människa för det här i ens hem. Och vetskapen att det går inte att klappa ut sig, för personen vill att jag ska få syrebrist.
Även om personen försöker med alla medel man har att så att säga på något sätt klappa ur sig, så respekterar man ju inte det alltid.
Jag känner jag själv sitter och så här, drar extra stora andetag. Syret är ganska vitalt, eller det är ganska väsentlig del av ens leverne.
Vi är ganska beroende av det kan man säga.
Ja, och man kan, och det tycker jag att man som polis i många år har haft respekt för, att folk kan börja slås ännu mer av att de får panik när de känner att de inte kan andas. Då måste man liksom lätta och säga så här, du kan andas. Du har fria luftvägar.
Vi har ju faktiskt polisiärt haft några såna här exempel av positionell asfyxi.
Alltså can't breathe.
Precis, syrebristen till följd av ett ofördelaktigt läge och där lungorna inte kan expandera och så vidare. Och det är livsfarligt. Det kommer vi inte ifrån. Men om vi ska prata lite grann om asfyxi orsakad då av liksom mekanisk kompression, så har vi dels då strypning som kan ske manuellt, det vill säga med händerna. Vi har så kallad ligaturstrypning, det vill säga med någon form av snara. Det kan vara ett rep, ett hopprep, en textil, kanske en BH, en trosa, en baddräkt eller en sjal eller vad vet jag. Och sen har vi då hängningarna. Som också är en form av mekanisk kompression av hals och blodkärl och luftstrupe. Och den kan vara, hängningarna kan vara fullständiga eller ofullständiga. Och det avgörs av om kroppen så att säga hänger fritt i luften eller inte. Mm-hmm. Man kan hänga sig liksom från en höjd eller sittandes i praktiken. Och när det gäller hängningarna, där sker ju kompressionen av liksom personens egna kroppsvikt ju.
Ja.
Och inte då
i kombination normalt med gravitationen. Ja.
Av någon annan. Men dödsorsaken är likväl kvävning. Sen kan ju det här uppstå till följd av tilltäppning av andningsvägarna på olika sätt. När jag har tittat och undersökt barn som har blivit mördade av sina föräldrar, och inte sällan de allra minsta barnen som har dött kvävningsdöd, så är det inte sällan på grund av tilltäppning av luftvägarna att man nyper ihop näsan och lägger en hand över munnen. Mer våld än så behövs inte för ett litet, litet barn att faktiskt avlida till följd av det här våldet.
Det är så deppigt. Mörkt, Anna.
Ja, det här är
det är
mörkt.
Så jävla mörkt det du forskar på.
Jag vet, det är jättemörkt. Men det är också
kompakt jävla mörker.
Ja, men det finns hopp i eländet också. Därför att med kunskap så kan vi faktiskt göra bättre.
Ja.
Jag är övertygad om det.
Jag är så innerligt tacksam att du pallar.
Ja.
Innerligt, ja.
Drunkning, ett annat exempel på asfyxitillstånd, såklart. Mm. Och där man inte får in syre i kroppen. Mord genom hängning tänkte jag säga några saker om. Det är extremt ovanligt.
Alltså att man, krångligt.
Ja, det är ju det. Det är ju ett svårt liksom, modus att lyckas med. Men det händer. Och när det händer så är det ofta barn. Eller gamla. Eller människor som har svårt att göra motstånd. Alltså kroppar som är lätta att hantera på ett eller annat sätt. Men jag skulle säga att det är tämligen ovanligt. Desto vanligare är ju att en kropp hängs upp för att stagea ett självmord.
Just det.
Alltså att individen mördas först och sen hängs upp. Så där
Hur upptäcker du det?
Här får ju rättsläkarna superviktiga uppgifter. Alltså här måste man ju leta efter tecken, alltså vitala tecken på strypning. Alltså tecken som kan antyda att du faktiskt har utsatts för strypningsvåld först. Eller någon annan form av våld. Och sen hängts upp i ett senare skede. Du kan också titta på ligaturen runt halsen. Alltså det finns en del hållpunkter som behöver utredas. Finns det tecken på livsleda hos den här personen? Vilket ju är vanligt förekommande om man har valt att hänga sig, ta sitt liv genom hängning och sådär. Så det finns checklistor kan man säga som behöver bockas av för att reda ut det här. Det finns också en specialvariant som jag tänkte vi skulle nämna bara helt kort, och det är autoerotisk död, som då inte ska förväxlas med annans uppsåtliga strypningsvåld. För det här är nämligen något som man orsakar för egen kraft. Ofta är det män som alltså helt enkelt gör sig en strypningsanordning i syfte att uppnå liksom sexuell njutning genom den syrebrist som uppkommer. Och det är ju en praktik som vi inte vet hur vanlig den är, att den tillämpas så att säga. Och det är inte heller jättevanligt med den här typen av dödsfall. Jag har under min 12-åriga karriär som tekniker sett 2 sådana fall, så det är inte jättevanligt, och det har varit män.
Men vadå, man har varit ute efter syrebristen, men sen så har någonting gått överstyr.
Exakt.
Och sen dör man av syrebristen som man egentligen bara ville ha som en del i
som pleasure.
Akten. Ja.
Ja. Det som är vanligt förekommande är ju att de här anordningarna är liksom ganska speciella. De är egen tillverkade och man har försökt göra en stoppmekanism, en säkerhetsmekanism som ofta inte
men vadå, på sig själv?
Praktiken funkar. Yes.
Aha.
Så man kan hänga upp sig själv i en snara till exempel då. Och sen är ju tanken då att, och inte sällan sker ju det här samtidigt som man utför då onani eller rullar porrfilm i bakgrunden. Eller man ger uttryck för sina fetischer, kanske klär sig i trosor och BH och liksom hela den där biten.
Hur fan vad stökigt för att försöka strypa sig själv.
Ja, och då ska du försöka då uppnå den här känslan av njutning genom syrebrist. Och så går det helt enkelt för långt, för din säkerhetsmekanism funkar inte. Eller du låter det gå för långt så du inte kan bromsa.
Jag ska absolut inte skratta, men en sån makaber jävla situation.
Ja,
vilket
men det är det
stök!
Ju. Mm. Det är ett steg och läsa
och hänga alltihopa på att Arthur Dito också ska slå av när det är dags.
Mm. Ja, men alltså det här är ju ett risky liksom. Det här är en riskabel aktivitet, så är det ju verkligen.
Ja.
Och tittar man på i litteraturen då, det finns lite case reports och sådär. Och det är ganska avancerade upphängningsanordningar många gånger. Och rekommendationen då som man förväntas leta efter på platsen, det är ju dels de här sexuella förtecknen då. Men också frånvaro återigen av avskedsbrev eller tecken på liksom psykisk ohälsa. Men flaggar man också för, man ska också leta efter slitage på ligaturer. Därför det här är ju någonting som sker upprepat ofta, gång efter gång.
Ja, exakt.
Så, och det innebär att de här snörepen eller vad det nu är man använder faktiskt också blir slitna. Så att man kan dra någon slags försiktig slutsats om att det här är något som den här individen har gjort många gånger tidigare. Och ibland kan man dessutom se som en liten detalj där en isolering runt ligaturen. Det vill säga att du vill ju inte gärna att det ska synas sen för omvärlden att du faktiskt har utsatts för strypning eller utsatt dig själv för strypning. Så att du väljer att du stoppar in liksom en padding runt ligaturen för att undvika att få då märken på halsen helt enkelt.
Men alltså, denna jag har så jävla mycket frågor och jag vet att du kanske inte är rätt person att svara på det här, för jag tänker att du inte håller på med det här stöket. Men
nej.
Men alltså, nej. Kreativiteten och också någon form av vad säger man, frustrationen eller behoven. Det är så otroligt mörkt att du måste ligga och gränsa till ren och skär död. Och samtidigt ska du hålla på med padding och du sitter där med dina piprensare och flörtkulor och snören och stoppknappar och så vidare. Jag kan inte för mitt liv förstå hur det sexuella kommer in här. Men alltså jag vill bara så här, där ute i stugorna, whatever ticks you. Men när du liksom lägger in döden som en tänkbar ingrediens.
Ja, nej. Men,
borde man inte ta och chilla ett par piller då?
Och kanske är det liksom en del i det här. Att du satt utom kontroll. Det är ju ingen hemlighet att strypsex är en praktik som tillämpas av många. Inte bara människor som inte vill. Utan faktiskt inom till exempel BDSM-kulturen.
Jag fattar,
så att det liksom är ju i sig inte kontroversiellt. Även om det också kanske finns risker med den praktiken. Vi återkommer till det där om en liten stund, det sexuella, tänkte jag. Vi ska prata lite fördjupat kring det.
Jag har en bristfällig förståelse här. Jag är tom på det här. Jag har så många frågor. Men vi kan gå vidare.
Det finns en del av mig som känner en djup och innerlig tacksamhet någonstans över att det finns ett tema som vi har avhandlat nu på 285 avsnitt som där du är helt tom. Och att det är just det här, det tycker jag ändå känns... Jag kan leva med det, Ljungdahl.
Jag har fastnat, jag ser framför mig någon form av grimma från någon häst uppkopplad till någon form av sån här gammal tortyrstol kopplad till piprensare, kopplad till... Alltså jag
kan skicka några artiklar till dig sen, så kan du få se hur de här så att säga, manövrarna brukar kunna te sig. Men du, ska vi prata lite grann om strypningsvåldets karaktäristik? Karaktäristik är ett ord som jag uppskattar och använder tid efter annan.
Ha? Så ofta du kan, faktiskt.
Ja. Det finns inte jättemycket forskning, tyvärr, på strypning och strypningsvåld och hur det karaktäriserar sig. Och
varför inte det?
Nu pratar vi den icke-dödliga strypningen.
Okej.
Ja, varför det? Ja, säg det.
Om det är så jävla många, framförallt kvinnor, som dör av strypning, varför finns det inte shitload av forskning på det? Ja,
det kan
svara inte, jag vet varför.
Jag tänkte säga, behöver jag verkligen svara
Nej,
på den frågan?
Nej, det behöver du inte svara på. Vi går vidare.
Men det finns i alla fall lite grann att titta på. Och då tänker jag referera bland annat till en studie av Strack och McLean som jag tror det var 200 eller möjligen 300 offer, jag är faktiskt lite osäker nu. Men det är i alla fall intressanta siffror, tack. Man konstaterar där att de allra flesta utsätts för manuell strypning, det vill säga med händerna kopplat med grepp runt halsen då. Det kan också ske såklart genom att man till exempel pressar upp någon mot en vägg eller plant underlag med underarmen eller en klassisk sån här UFC submission grepp.
Yep.
I, vad ska man säga, armbågsväcket om du förstår. Du kopplar liksom. Ja. Ja. Men med händer är det absolut vanligaste. Inte sällan så förekommer det här tillsammans med ett sexuellt våld. Som en del av den kontrollen som du utövar på då din partner som du samtidigt utsätter för våld, våldshandling. Ungefär 35% av fallen sker parallellt med sexuellt våld. Och det här är någonting som jag försöker skicka med våra utredare och patruller. Eftersom många av de här larmen kommer in till oss som fysiskt våld. Och det är nog så svårt för offret att prata om det fysiska våldet och vad man utsatts för. Och strypningen som man utsatts för. Och man kommer inte i första hand välja att också berätta om det sexuella våldet.
Nej,
men jag tror att många kan relatera till att om det här sker tillsammans med sexuellt våld så är ju utsattheten också ännu större. Alltså det, ja.
Ja.
Det leder till medvetslöshet hos 38%. Gravida utsätts för detta. Ungefär 10% i den här gruppen var gravida när man utsattes för det här. Och missfall är ju såklart en potentiell risk om du utsätts för en långvarig syrebrist. 70% uppger när man tillfrågar de här kvinnorna att de trodde att de skulle dö. De var övertygade om att min sista stund i livet är nu kommen. Och det olyckliga i, allt det här är olyckligt naturligtvis, men en graverande, om man får säga, sådär faktor ur rättslig synpunkt, det är att det här våldet, det icke-dödliga strypningsvåldet, ganska sällan ger upphov till synliga yttre skador. Och i det här materialet så kom man fram till att bara 16% av kvinnorna uppvisade synliga yttre skador. Så här har vi ju en utmaning.
Mm.
Och dessutom, det finns annan forskning också som har tittat på allvarhetsgraden av detta våld och konstaterat att strypningsvåld är tillsammans med vissa andra faktorer. Du är ju duktig på det här med risk- och hotbedömning och de instrument man kan använda för att bedöma risk för våldsutsatthet hos en annan människa. Att utsatts för strypningsvåld av en partner anses öka din risk för senare mord av samma våldsamma partner 7-8 gånger. Och senare mordförsök 6 gånger. Lägg då till homicidindikatorerna tidigare polisanmälan, nyligen separation eller uppbrott, en psykiskt instabil man och så vidare.
Kvar är run.
Kvar är run. Göra. Precis. Mm. Och jag skulle vilja sticka ut näbben utan att ha den minsta så att säga, dokumenterade evidensen för mer än det jag upplever varje dag i min vardag.
Det att får vi nog ändå kalla någon form av urval.
De allra flesta av de kvinnor som slår larm i ett akut skede, de gör inte det vid första tillfället man utsätts för våldet. De har tidigare polisanmält. De har inte sällan försökt bryta upp eller har nyligen separerat. Det är ganska många ärenden som hamnar på polisens bord varje dag eller inte gör det. Där det finns åtskilliga av dessa homicidindikatorer. Som sammantaget gör att de här kvinnorna lever otroligt farligt. Otroligt farligt. Ska vi prata lite grann om vad som händer när trycket läggs över vår hals? Alltså dels så kommer du ju komprimera blodkärl. Vi har ju stora vener och stora artärer som löper på vardera sida om på halsen. Mm. Artärerna ligger djupare så de är svårare att komprimera, att orsaka en full liksom okklusion som det heter på medicinspråk av. Det är lättare att trycka ihop venerna. Artären har till uppgift att transportera syre till hjärnan, eller hur? Och venerna har till uppgift att få blodet att cirkulera från hjärnan och ut i kroppen. Och det här gör ju att eftersom venerna är lättare att helt enkelt mekaniskt komprimera, det beror ju naturligtvis på hur hårt trycket är, så kommer blod kunna fortsätta att passera upp till hjärnan, i alla fall till en viss mängd eller viss gräns. Men det kommer inte kunna ta sig från hjärnan. Och det gör att trycket i hjärnan ökar tillsammans med att det utvecklas syrebrist. Och där ökar också risken såklart för skada. Av
petekier kommer.
Ja, bland annat. Det kan ske.
Ja, man plockar upp lite skit.
Ja, det är bra. Jag kommer längs återkomma till det. Syrebristen kan ju naturligtvis också ske dels genom att själva luftstrupen och struphuvudet komprimeras. Det finns ytterligare en risk för att utsättas för tryck över halsen. Och det här är lite överkurs, jag tänker inte fördjupa oss i det. Jag tänker bara nämna att i kärlen i halsen så sitter det små, små receptorer som har till uppgift att reglera trycket, förenklat. Och de är väldigt känsliga för när det blir drag i blodkärlen. Och blir det så kan de göra så att kroppen försöker kompensera för den här förändringen i blodflöde. Och de här överkompensationsmekanismerna kan i sig resultera i hjärtstopp och död.
Mm-hmm.
Så att det, är liksom, det är inte bara det här att du trycker över kärlen så att syrebristen blir ett faktum. Det finns flera olika sätt på vilket liksom det här kan ske, förenklat då. Och utfallet, ja, det beror ju naturligtvis på hur länge det här trycket kommer att bestå och hur stort trycket är. Och nu, Ljungdahl, eller ska vi ta en paus först innan du får siffrorna?
Alltså, kommer det siffror bara måste vi absolut ta en paus innan?
Ja, då gör vi det.
Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och Anna ger oss så mycket information som jag inte riktigt vet ens om vi vill ha. Men nu är den här i alla fall. Och du hotade upp oss innan pausen med att ge oss massa siffror.
Ja, alltså, jag lyssnade häromveckan faktiskt på en mycket intressant föreläsning av Dr. Catherine White, som har studerat fenomenet strypning och strypningsvåld under ganska många år. Och hon gav mig ganska intressanta data, för något som man undrar och vill kunna använda som argument för allvarlighetsgraden i det här våldet, det är ju vad vi pratar om för tryck här. Eller hur?
I bar.
Ja, eller jag tänkte faktiskt ge dig det här i PSI. Pounds of force per square inch. Och då tänker alla nu så här, vad är det för storhet? Jag vet inte, vad är en PSI? Så därför tänker jag ge några exempel på hur många PSI olika aktiviteter är. Så att det här ska bli pedagogiskt.
Jag älskar detta. Ja. Jag älskar detta, Anna. Ja.
Om du tänker dig ett handslag mellan två män, som ett liksom lite distinkt handslag.
Ja.
Då pratar vi mellan 60 och 80 PSI.
Ja, om du... Men män som är tandläkare ligger på 20.
Ja, det är som mer att, som en död fisk.
Ja, det är som att hälsa på en torsk. Alltså, fisken torsk.
Just det.
Fluffs. Ja,
ja, det finns undantag här naturligtvis.
Ja. Okej, 60 till 80.
Om du tänker dig den häraden i alla fall. 60 till 80 PSI. Och sen så föreställer du dig nu att du ska öppna en läskburk. Då pratar vi ungefär 20 PSI. Alltså det är mindre tryck som krävs för att öppna en läskburk än ett rekorderligt handslag. Ja. Om vi då sen översätter det här trycket i vad som krävs för att blockera karotiderna, alltså kärlen över halsen, så uppskattar man det trycket, att vad som krävs, till mellan 4,4 och 15 PSI. Och då ska
det
vi komma...
ingenting.
Nej. Och då ska vi komma ihåg att öppna läsken var 20 PSI.
Ja.
Mm. Och för att stänga luftstrupen, alltså komprimera den, så krävs det lite mer. Ungefär 34 PSI har man uppskattat det till.
Hälften av ett handslag? Ish.
Ja. Så om vi sen pratar lite tider då, för det är ju också intressant. Så brukar man säga, och där finns det faktiskt flera studier som är ganska överens om intervallet som krävs för att orsaka medvetslöshet. Då pratar vi, det kan krävas så lite som 6-7 sekunder.
Ja, Mm. Ja, men här är jag med. Det här kan man ju. Alltså hur länge man kan vara utan att det är tack och godnatt.
Just det, ja men precis. Det kan du relatera till. Från. Ja, håller du med då? Är det ett intervall du känner igen? Ja.
Absolut. Mm. Och jag har hållit på rätt mycket med såna här självförsvarskurser för kvinnor på helgerna. Och då vill man ju mata in dem i det här. Att du ska inte tro att alltså, har du chans att dra och får du chansen att dra till en smäll i skrevet någonting för att sen dra, då ska du göra det. För att det krävs så otroligt lite tryck och så otroligt få sekunder till att du kommer att befinna i en situation där du inte kan göra något motstånd.
Mm.
Så att det är fullt ös från start som
gäller. Det låter som ett
gäller.
Typiskt bra tips. Och då ska vi komma ihåg att du pratar kanske med kvinnor som har olika erfarenheter, olika sätt att hantera den akuta stressen. Men vi vet ju också att många faktiskt inte förmår att fightas.
Ja.
Utan de fryser.
Exakt, och det pratar man ju såklart om. Men jag vill i alla fall ta bort den här övertron på att hur lång tid du faktiskt tror att du har på dig att göra någonting. Det är en minimal tidsperiod när du kanske är fasthållen och med någon form av för luftvägarna. Det är en kort stund där du ska lägga ett ganska snabbt och distinkt grepp för att ta dig ur det. För sen är det ridå.
Ja, det kan det vara.
Ja.
Man brukar prata om ungefär 15 sekunder till man får så kallad urinavgång. Mm. Alltså man kissar på sig. Mm. Tarmen släpper sin kontraktionskraft efter 30 sekunder, en halv minut. Om det sker. Det sker inte alltid, men om det sker ungefär efter 30 sekunder. Efter 2-3 minuter så har man fått celldöd. Då börjar hjärnans celler att dö. Och efter 4-5 minuter så har du uppnått hjärndöd. Om du vill silla.
Mm.
Och det är ju siffror att verkligen fundera på. Jag funderar ibland på de här som då njuter av strypning i sexuella syften och faktiskt också lämnar sitt samtycke till att göra det här.
Ja, det har man ju förstått, att folk tycker att det är en festlig del.
Ja men definitivt. Mm. Men man förstår ju att det
får man starkare effekt av orgasm.
Ja, det är ganska risky business ju, faktiskt. Det är inte så lång tid som det här trycket behöver kvarstå förrän du liksom får effekter, fysiologiska effekter av det här. Och det finns ju också ett antal exempel på män som hävdar att min partner ville bli strypt. Ja, hur länge hade du trycket över halsen? Ja, det var inte mer än kanske 15 sekunder. Om man då räknar så här, 1, 2, 3... Alltså det är ganska lång tid. 15 sekunder är ganska lång tid. Det hinner hända ganska mycket hos den som utsätts för det här våldet, skulle jag tro. Och varav signaler som antyder att man kanske inte är så tillfreds med det, trots allt.
Men hur fan ska man kunna ge de signalerna?
Ja, det är ju en retorisk fråga. Alltså, det är ju de där första sekunderna du har möjlighet att liksom ge uttryck för, protestera med kroppen, kränga, vrida, försöka få bort händer och allt
exakt,
det där.
Exakt, för jag menar, ett samtycke till samlag kan du ju ge. Mm. Och så länge du är verbal och har chans att dra in syr i din hjärna så har du ju också chans att ta tillbaka det samtycket när som helst under ett samlag. Och det de allra flesta samlagspartnerserna lyssnar ju på det då.
Mm.
Om man inte helt jävla pantad i sitt huvud, ursäkta uttrycket.
Mm.
Men om du inte har något syre, då är det jävligt svårt att ta tillbaka ett samtycke både till samlag och till åtdragning av luftvägen. Jag tycker att det verkar ganska farligt att lägga sina ägg i korgen, ge mig gärna syrebrist.
Ja, det är det ju. Det är ju en risk man måste vara medveten om att man utsätter sig för. Men det finns också ganska många exempel på, skulle jag säga, från min praktiska vardag. På att man beskriver att det börjar svartna för ögonen. Jag kände att det börjar susa i öronen. Jag var borta några sekunder. Och sen kvicknade jag till. Och sen gjorde han om det igen. Och igen. Och igen, alternativt han kopplade greppet runt min hals och släpade omkring mig i bostaden. Jag fick, citat, åka hals, är något som ibland nämns. Alltså. Och då är det ju inte så att du försätts i en långvarig medvetslöshet utan en kortvarig. Sen släpps trycket så att du faktiskt kvicknar till bara för att möta våldet på nytt. Det är tydligen någonting som vissa gärningspersoner vill uppnå i sin maktutövning och kontrollutövning.
Ja, ja men då har jag ju den totala kontrollen över att jag avgör när du är vid medvetande och hur länge. Och jag kan när som helst ta det från dig igen.
Mm.
Icka jävla as.
Mm.
Säger jag bara. Sådär. Mm.
Ska vi prata lite grann om effekterna då, Lena? Förenklat så kan man ju säga att effekterna spänner ju från liksom mjukdelsskador till döden. Och allt däremellan. Och skadorna eller effekterna kan ju uppkomma i ett akut skede såklart då. Eller på sikt. Det kan ju vara så att den här svullnaden över svalget, den här frakturen i struphuvudet eller tungbenet som fortfarande hänger ihop faktiskt kan bli separerad eller disloserad som det heter en tid senare. Eller den här syrebristen i hjärnan får en effekt 2 månader senare. Eller alltså den där listan kan göras otroligt lång. Och olyckligtvis då samtidigt ska vi komma ihåg att det är väldigt få såna här fall som ger de yttre synliga skadorna. Vilket ju är väldigt på ett sätt olyckligt. För hade vi sett uppenbara tecken tidigt eller direkt så hade vi kanske lättare kunnat agera. Och fler hade valt att söka vård och fått det här diagnostiserat och utrett och behandlat framförallt.
Är ditt skrå bra på det här?
Pratar du polisen nu?
Ja, jag pratar kriminaltekniker. Nej. Och man är också läkare, de som utfärdar rättsintyg. Är man duktig på att leta efter tecken på strypningsvåld? Eller letar man fortfarande rodnad blodvite?
Alltså jag kan ju naturligtvis inte uttala mig generellt om det. Men om jag får göra en, så att säga, en guesstimation så är det så att rättsläkare är svinduktiga. De vet precis vad de ska leta efter. Men många träffar inte en rättsläkare utan de träffar en läkare i allmänvård som inte är lika vassa, även om jag tror att det finns rutiner vid till exempel en akutmottagning för vilka utredningsåtgärder och insatser man ska sätta in för att, så att säga, utreda vilka eventuella skador som faktiskt finns. Men effekter blir på massa organsystem, allt ifrån påverkan på synen, vi pratar om det här med petecker, alltså små punktformade blödningar som då uppkommer till följd av ett ökat intrakraniellt tryck, alltså ett ökat tryck i huvudet, som kan resultera i små bristningar i kärl i munhålan.
Men fan får man kräks?
Exakt, det är det som också är en utmaning i det här. Att de här små punktformade blödningarna i ögonen, på ögonlocken, i munslemhinnan eller vad de nu uppträder kan faktiskt också uppkomma på fullt naturlig väg.
Jag ser inte klok ut när jag har spytt.
Nej.
Jag ser inte klok ut.
Nej, och det bygger på lite samma princip. Alltså att det blir ett förhöjt tryck. Öronringningar, susningar. Svullnad över läpparna, svullnad i tungan, i munnen. Kanske samtidigt skador i ansiktet för att du har utsatts för ett våld innan. Eller ett liksom, samtidigt våld när du har försökt att försvara dig från strypningen. Mm. Blånader över halsen, nagelimpressioner. Det vill säga när du har ett sånt hårt tag runt halsen så att du pressar in dina naglar i nacken eller runt öronen eller över halsen. Bröstsmärta, andningssvårigheter, talsvårigheter, hyperventilation, beteendemässiga förändringar och inte minst minnesförlust. Och det här är något som jag också tror ibland misstolkas som att offret inte vill medverka. För att man minns inte, man kan inte berätta. Men då skulle jag vilja upplysa om att så är det inte alls. Därför att i hjärnan finns ett litet organ som kallas för hippocampus. Som är jätteduktig på att lagra in minne. Men hippocampus behöver syre för att kunna lagra in minnesbilder. Och har man då,
det ligger i sakens natur.
Det ligger i sakens natur att du inte rimligen då förväntas komma ihåg. Urin, avföring som avgång nämnde vi. Alltså den här listan skulle kunna göras så lång. Så tecken, min poäng här är, tecken finns ofta där. Men du måste veta vad du ska leta efter. Du måste förstå vilka frågor du ska ställa. Så kommer du kunna ringa in mycket av det här våldet. Och det här är ju en information inte bara till mina kollegor naturligtvis, utan till alla som kommer att eventuellt komma i kontakt med kvinnor som utsätts för det här våldet. Men du, ska vi prova?
För det är oftast kvinnor.
Ja.
Konstaterar vi bara.
Mm. Absolut.
Ja, det är det.
Ja. Ska vi också prata lite grann om asfyxiofili, strypsex?
Ja, vi har ju gjort det en del.
Det har vi redan gjort. Precis,
det står mig slätt.
Ja,
som det heter.
Det finns ju en farhåga såklart att det här med liksom strypningsvåld och dess utbredning när det gäller våld i nära relationer faktiskt stammar från porrkulturen. Mm-hmm. Alltså att strypsex har blivit så pass, alltså att det har blivit normaliserat till följd av porr och porren.
Men vad hette de här
musiken?
Jävla böckerna som alla, ja men vad hette de här böckerna som alla kåta upp sig för?
Shades of Grey eller?
Man skulle ha någon jävla strykjärn hängande från en av bröstvårtorna så det skulle vara så jävla härligt. Men vad är frågan om? Alltså, okej, gå vidare.
Jag har gjort lite fältstudier på det här temat. Jag har alltså
tackar.
Jag har varit inne på Pornhub. Jag har kollat på strypsex.
Fy fan, vad fint.
Ja.
Och berätta.
Ja, men alltså det här har jag gjort för att liksom försöka förstå.
Fy fan. Är det liksom... Förstår ni där ute vad vi gör för att få till de här jävla avsnitten varje vecka? Annars sitter du och kollar på strypsex på Pornhub.
Nej, men för att det här är ju lite av en vattendelare. Det finns ju människor som trots allt menar att man njuter av det här, jag lämnar samtycke till det här och så vidare och så vidare. BDSM-grupperna blir ju upprörda när man pratar om det här som någonting som så att säga är kopplat till våld i nära relationer, därför att det här sker under strikt kontrollerade former och så vidare. Men samtidigt så finns det också våldspornografi där strypning är ett oerhört vanligt inslag, skulle jag vilja säga. Och jag har svårt att relatera till. Jag har tittat på, låt säga kanske 50 klipp i alla fall.
Och när gjorde du det här,
Anna?
Jag pratar med dig varje dag.
Ja, det har skett under år. Tidsamtätt.
Okay.
Dels är jag nyfiken vad man döper de här filmerna till. För det är ju också... Det är inte sällan att det är liksom så här, marknadsför som här. Nu ska du få se ett klipp när en bitch blir strypt. Liksom. Det är liksom temat. Inte sällan.
Vad heter de då? Buttplug och rearchoke.nu.
Ja, det kan de heta. Absolut.
Okej, okay. Absolut.
Jag kan inte ta de här orden i min mun, känner jag. Jag rådnar nästan. Men så här, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt sällan. Jag kan ibland antyda att en kvinna förefaller njuta av det här, eller i alla fall ge uttryck för någon slags njutning initialt.
Men spelar ju att de njuter, det fattar
jag. Ja, det var precis det jag skulle komma till. Ja. Att vi ska också komma ihåg att det här är ju en miljö och en industri som många kvinnor så att säga, dras in i av helt andra orsaker än frivillighet.
I regi.
Ja. Precis. Och jag ser ögon som rullar, jag ser slem som kommer ur munnen, maginnehåll. Alltså det här är för mig så obegripligt. Men jag var ute och surfade runt också på Google för att se om jag kunde hitta någon liksom som gillar den här typen av sex. Och nu ska jag inte återge källan här, därför att jag kommer att läsa ett citat rakt av. Och det kanske kan anses... Ja. Men då är det alltså en person som beskriver så här. Jag tycker om att bli strypt eller kvävd när jag har sex. Det kan vara med händer, fötter, lår, könsorgan, bälten eller sjalar. Så länge det blockerar mitt luftflöde och lägger mitt liv i någon annans händer så blir jag upphetsad. Efter de första misslyckade försöken att dra in luft börjar min kropp rycka och spasma för att försöka ta sig ifrån det som blockerar syretillförseln. Under tiden börjar jag få lättare panik kombinerat med en känsla av att jag blir lätt, att sinnet svävar iväg och alla sinnesuttryck utifrån som syn, hörsel och känsel domnar av. Och,
ska det här vara ett tillstånd som man vill uppnå?
Ja.
Det du beskrev, det du beskrev är ju precis den lilla paniken som jag kan känna innan jag klappar. Ja. Alltså att min kropp eventuellt börjar rycka och spänna, så långt låter man det ju inte gå. Men det här känslan av att man börjar, att syn och hörsel börjar, att det börjar domna av.
Mm.
Det är ju ett skräckscenario som man inte vill uppnå.
Nej.
Det här är alltså en person som tycker att det här är mumma att uppnå. Gärna i kombination med att man då blir påsatt samtidigt.
Mm. Nej, men alltså, det finns...
Jag fattar ingenting. Jag känner mig som jag är 300 år gammal just
och
nu.
Jag också. Men tvivelaktigt så finns det människor som väljer den här sexuella praktiken.
Det står dem fritt.
Och det står dem fritt att göra det.
Jajamän.
Men vi kan inte bortse ifrån att det också är så att porren har blivit allt mer våldsam. Och en majoritet av våra unga pojkar och män konsumerar porr.
Ja.
Och vi känner till att beteenden och beteendemönster är till stor del inlärda. Och jag kan dra en slutsats av detta. Att man kan inte helt åtskilja de här företeelserna ifrån varandra. Det vill säga våld i nära relationer och den grova våldsporren.
Såklart inte. Det tror jag inte var att spänna bågen allt för långt. Och också vikten av att säga till våra ungdomar som kanske lär sig för mycket om sex från den här typen av film. Du förväntas inte göra som man de här grejerna mot en kvinna. Och som kvinna förväntas du inte njuta av det här. Kan vi bara konstatera
bra
det?
Bra sagt, Ljungdahl.
Att säga det. Så att man inte lär sig om livet utifrån Satan. Utan... Så.
Bra sagt.
Så att man inte tror att jag förväntas göra så här. Och jag förväntas tydligen tycka att det här är kul. Skärp er för fan.
Mm. Ja. Bra. Bra sagt. Jag tänker innan vi stänger strypningskappsäcken, som det heter, så ska vi prata lite grann om lagstiftning kring det här.
Gärna.
För det är lite av ett sorgebarn också, tycker jag. Om du frågar mig så tycker jag det.
Varför då?
Nej, sorgebarn. Så här, jag sneglar ju lite grann på hur andra länder förhåller sig till det här fenomenet. Och kan konstatera att till exempel i USA så har man en helt annan syn på detta. Även i England bland annat. Och i lagstiftningen i USA så markeras allvarhetsgraden i strypningsvåldet på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Och den här studien jag nämnde tidigare av Strack och Company, där man kom fram till den här, hur stark den här risken är, eller hur hög den här risken är för senare dödligt våld som jag nämnde. Den studien fick ett enormt genomslag i USA. För nu förstod man hur farligt det här våldet är. Och man visste sedan tidigare att det här också var väldigt vanligt när det kommer till mäns våld mot kvinnor. Efter den här studien publicerades så bedrevs en ganska stor lobbykampanjer runt om i USA. Och det resulterade i att 44 stater beslutade om att kriminalisera strypning specifikt. Och då har jag varit inne och läst i lagen för att se hur det står då. Och då kan det stå så här, nu har jag översatt från då engelska till svenska. En person som medvetet och avsiktligt applicerar tryck över hals eller strupe på en annan person eller obstruerar näsa eller mun på en annan person på ett sätt som begränsar andningen eller blodcirkulationen hos den andra begår brottet strypning. Jag tycker att det är en snygg markering.
Fräscht.
Ja, det känns superfräscht.
Vad är straffbedömningen? Alltså, har du sett är det ett värre straff för strypningen än random misshandel?
Jag tror att, om jag förstått det rätt, det här är en level 5 felony, tror jag. Och det hanteras inom samma lagrum som misshandel, om man översätter det till det svenska.
Okay. Men jag tycker ändå att det är ett signalvärde att det har fått en signifikant och en egen gärningsbeskrivning.
Det tycker jag
med. För att inte klumpa ihop det med andra som kanske är jävligt men inte livsfarligt.
Och en sak till. Det som krävs för att styrka det här brottet i sin enklaste form är att man ställer frågan om du har utsatts för strypningsvåld. Vilket kommer ge dig också liksom en förförståelse om att aha, hon eller han i undantagsfall har utsatts för strypning. Det innebär att den här personen lever jäkligt farligt. Det innebär att när vi risk- och hotbedömer din allvarhets- eller din utsatthet så kommer vi förmodligen komma högre i risk.
Men såg vi någonting om det här i Tidöavtalet?
Väldigt lite. Jag såg absolut ingenting på det här temat.
Nej, det fanns ingenting på temat överhuvudtaget när det kommer till mäns våld mot kvinnor.
Så fattigt. Men du, kan inte du nämna lite grann om den svenska lagstiftningen? För jag, det finns en sak här som jag förbryllas över. Och det är att när en förundersökning inleds och där strypning är ingått som en del av våldsutövningen så rubricerar man det uteslutande som misshandel av normalgraden om man får uttrycka sig så, även om det låter helt befängt. Och i min värld, sett till allvarlighetsgraden i det här våldet. Jag brukar jämföra det här våldet med att rikta ett laddat vapen mot en annan person. Du vet i båda fallen att det är ett livsfarligt våld du utövar mot en annan person. Alla vet. Jag tror 5-åringar kan förklara vad som händer om man stryper en annan människa. Hur kommer det sig?
Jag skulle säga att det är nästan värre än att rikta ett vapen. Därför att om du riktar vapen och inte skjuter så går du ur det så att säga, tämligen intakt. Möjligtvis lite tilltufsad i själen efter att du riktat vapen mot det. Men är du strypt? Du har ju rabblat upp en kilometerlång lista med saker som händer med kroppen om man stryps. Men alltså, jag förstår, jag kan nog inte svara på. Alltså, jag förstår varför det kan rubriceras som misshandel. För att rekvisiter för misshandel är att man ska tillfoga kroppsskada eller smärta, sjukdom. Eller försatt personen i vanmakt. Absolut. Det är check, check, check och check på alla de delarna. Frågan är väl mer då varför det inte rubriceras som någonting grövre än misshandel. Till exempel grov misshandel kan jag tycka. Och kriterien, alltså gränsdragningen mellan misshandel och grov misshandel, det är ju om gärningen har varit livsfarlig. Jag skulle kanske vilja säga att en strypning skulle kunna klassas som livsfarlig. Det beror ju såklart på hur hårt man har tryckt och hur länge man har tryckt och vilka skador det har uppgett. Alltså, jag skulle kunna ta tag i din hals och nypa till den en mikrosekund. Det kommer ju aldrig bli grov misshandel. Nej, det kan klart. Ju kanske max bli ringa misshandel, snudd på ofredande. Det beror ju såklart på hur gärningen. Men har du strypt någon med dina PCI:n och sekunder, så nog fan måste det kunna beaktas som livsfarlig, själva gärningen. Eller att gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Eller finns det ju faktiskt med, visas särskild hänsynslöshet eller råhet. Och att, vad sa du, halsa runt en person.
Att man låter någon få åka hals.
Åka hals. Alltså, nu är du medveten and now you're not. Nu är du medveten and now you're not. Jag personligen skulle nog åtminstone göra en alternativ gärningsbeskrivning, misshandel, alternativt grov misshandel, och sen försöka då täcka rekvisiten för särskild hänsynslöshet och råhet i den maktutövningen som du faktiskt gör. Att jag låter dig segla runt mellan liv och död så länge jag behagar. Och nästa steg är ju, man skulle kanske kunna pröva försök till mord.
Ja, det skulle, alltså, det skulle kännas uppfriskande om det gjordes. Någon gång under min livstid.
Ja, det är ju en uppsåtsfråga också.
Jag vet det.
Men absolut, jag håller med dig. Varför inte ha ett eget strypningsbrott eller brott i brottsbalken? Men framförallt, fan, rubriceras som grov misshandel. Tingsrätten får väl dra ner det då till misshandel. Men om det bara rubriceras som misshandel hela tiden, de kommer ju aldrig lyfta upp det till grov misshandel, skulle jag tro.
Högst troligt. Så. Tack Lena. Ja, nej men tiden tickar på här och jag hade inte så mycket mer jag hade tänkt att prata om egentligen. Mer än möjligen att så här, skänka lite hopp till alla er som på ett eller annat sätt är verksamma i branscher och miljöer där ni möter kvinnor och offer för strypningsvåld. Det finns saker vi kan göra för att bli bättre. Det finns utredningsmässiga aspekter som kan tillämpas. Jag har gjort ordning ett helt frågebatteri till alla våra utredare. Så fort de hör av sig så skickar jag de här frågorna. Det är kanske 20 frågor på ett papper som kan hjälpa till att fånga upp det här våldet. Det är allt ifrån kontakta RLC, om det är kvinnan själv som har ringt, kontakta RLC, begär ut ljudfilen. Kanske kan man detektera röstförvrängningen i det ljudmaterialet.
Anna, vad är RLC?
Förlåt. Det är ju regionsledningscentralen.
Det är korrekt.
Alltså sambandscentralen på svenska. Förlåt. Ja, det är bra. Mm. Alltså det finns en del man kan göra polisiärt för att komma längre många gånger. Men man måste vilja. Och till alla er älskade kvinnor där ute som har utsatts eller kommer att utsättas. Till er vill jag bara säga så här. Besök läkare nummer 1. Jätteviktigt. Negligera inte det våld ni har utsatts för. 2. Sök stöd, sök hjälp, polisanmäl för guds skull. Det här är ett våld som ingen ska behöva tolerera att utsättas för överhuvudtaget, någonsin, ever.
Mycket bra. Alltså Anna, jag måste säga att det här är fan ett av mina, nu vi har gjort så många avsnitt, men jag tyckte att det var ett riktigt, riktigt bra avsnitt av dig, Anna.
Tack, vad glad jag blir.
Nej men alltså, ja men alltså det var jättebra, det var intressant. Det såklart skapade en hel del affekter i mig, säkert er som lyssnade också. Det var faktamässigt, du var fan researchat på ett bizarrt sätt och så vidare. Nej men det var riktigt bra, jag hoppas verkligen att våra lyssnare uppskattar det här avsnittet. Och också ta med sig kunskapen om hur otroligt farligt det är att... begränsa luftvägarnas kapacitet på olika sätt. Och ska ni hålla på med det här? För fan, alltså, var försiktiga, säger jag.
Ja, men det är risky business som jag sa tidigare. Och framför allt så vill jag bara säga att sluta negligera allvarhetsgraden i det här våldet. Det är min största brasklapp idag, tror jag. Betraktar det inte som en örfil eller en slag på käften. Det är fråga om någonting helt annat.
Ja.
Men du...
Bra, Anna.
Tack, Lena. Mm. Du ska ju få brinna av också. Det måste vi lämna lite utrymme för. Men ska vi har vi någon samhällsinformation som känns viktig?
Men vi har väl egentligen bara en viktig sak. Och det är ju att vi är fortsatt nominerade till årets debut i Adonis-priset.
Ja.
Och det här är vi kan ju liksom då på dagen bara såhär, men du, vi är faktiskt nominerade. Ja. Det är helt sinnes. Vi är så glada och lyckliga för det. Och det är en sån otrolig ära att Adlibris-priset som då är folket, att den här juryn överhuvudtaget har utsett oss som nominerade av, förstår hur många böcker som släpptes 2022.
Det är helt otroligt. Helt otroligt.
Och nu har de då lagt makten i läsarnas, eller folket som de skriver, deras händer. Och det vill säga ni som lyssnar. Så om du har läst boken Någon måste dö och gilla den, så skulle vi bli jätteglada om du gick in på Adlibris-priset och röstade på oss. Det betyder jättemycket för oss. Och vi är precis i... vi kämpar och sliter nu med uppföljaren.
Mm.
Och vi ska så att säga börja om med alltihopa en gång till. Och det gör vi så gärna. Men med lite boost så går det såklart lättare.
Ja,
så det var väl
jättekul. Bra sagt.
Sen är vi nominerade också i Guldpodden till både årets podd och årets krimpodd. Så vill ni får ni även gå in på Guldpodden och rösta på oss där.
Det skulle vara härligt.
Ja, är det något mer vi brukar säga här?
Ja, det är väl det att vi har lite kontaktytor. Även om vi... Jag inser ju att alltså, min arbetsbelastning och din är ju löjligt hög just nu. Ja. Eller just nu, nej, det har den varit länge. Ja. Så att vi kan inte utlova att vi svarar på allt. Men vi läser ju Det kan vi säga, vi läser allt. Och ibland så betar vi av och försöker så här jobba i kapp lite. Men det kan hända att några av er kontaktar oss och inte får svar. Och det kan vi bara beklaga. Men ni har blivit så många härliga som hör av er. Så fortsätt gärna, prova lyckan. Maila på hej@jungdahlochjingede.se eller
så kanske Anna svarar.
Eller DM på Insta på Jungdahl och Jingede.
Ja, bra Anna.
Men du, får höra nu, låt höra. Har du varit ute och rest? Ska vi, är det rövhatt i luft? Till havs? I bil?
Trafik?
Eller?
Nej.
Hur kommer den till mig den här
jag
veckan?
Jag ska ta med dig på en resa. Här kommer min rövhatt.
Lenas rövhatt.
Vad har vi på Qatar?
Wow, wow, wow. Där kom den.
Nej, men alltså.
Nej, men jag är förlåt, så förbannad på Qatar.
Ja, men det gick inte att välja någon annan den här. Och nej, jag skulle säga så här, jag är genuint ointresserad av fotboll generellt och fotbolls-VM specifikt. Jag tycker att det är fotbolls-VM 4 gånger om året, året runt, alltid. Jag har många olika kanaler. Det är fotboll på alla kanaler, dygnet runt, året runt. Det är flatline på mitt känsloutslag vad det gäller fotboll. Det är 90 minuter av att folk passar bollar fram och tillbaka. Händer absolut ingenting.
Nej.
Det är generellt min åsikt. Men jag förstår att det är något jag inte förstår som hela världen tycker om fotboll. Men är det något jag absolut inte förstår är det hur man kan lägga tävlingen i en... Alltså det är sånt, det är piss från början till start.
Det är det.
Absolut piss från början till start. Vi kan prata lagkaptenens bindla som inte får användas om de har pride-färger
just
på
det.
Sig. Det är någon jävla förståsigpåare som säger att sport och politik inte ska blandas.
Just
då
det.
Undrar jag bara en sak. När, exakt när, blev mänskliga rättigheter politik?
Ja, nej, men alltså det är så sinnessjukt.
Det är väl för fan en mänsklig rättighet?
Ja. Och samtidigt så säger man så här att, för att frågan rörde ju bland annat homosexuella, queer, trans och allt det där. Att, jo, men alla är välkomna. Alla är välkomna till Qatar. Men vi förväntar oss också att ni respekterar landets kultur. Vilket inbegriper förbud att vara homosexuell, till exempel.
Vilka jävla miffon. Alltså, det är så mycket dumt. Sen kan vi prata om att huvudsponsorn är Budweiser.
Just det.
Ja. Och det har ju renderat i att det ligger 824 miljoner typ liter öl i något lager någonstans.
Det är jättemycket öl. Jättemycket öl.
Ja, nu ska de skänka till vinnaren. De kommer ju säkert bli skitglada.
Just det, för
all...
de får inte sälja öl på arenan.
Nej.
Så var det va?
Sen har vi ju massa migranter som jobbar utan lön.
Kan vi prata om hur många som har dött i arbetsplatsolyckor? För att överhuvudtaget det här spektaklet ska kunna ske. Alltså vi snackar många tusen människor.
Ja.
Det är helt sjukt.
Och sen har vi någon tomte som heter Gianni Infantino. FIFAs förståsigpåare.
Ja, ja, är det han? Ah, ja. Okej.
Kan vi bara prata om att han heter spädbarn i efternamn? Gianni spädbarn. Alltså, rakt översättning av Infantino är spädbarn.
Men på något sätt så är det inte, det kommer ändå inte som en, det är ingen chocker.
Nej. Och så går han ut och, nej men alltså, det är så dumt. Alltihopa är så dumt. Det förvånar mig att någon, hade jag varit genuint fotbollsintresserad. Jag är också... Om jag hade varit fotbollsintresserad som nummer 2 så hade jag varit motvallskärring som nummer 1. Jag hade inte tittat en minut.
Vi kan ju bara konstatera att det finns så mycket bakom det här. Det är sånt jävla maktspel, det är fråga om pengar, korruption.
Det är så kortsiktigt. Det är så kortsiktigt och det är så dumt. Och det är några få som har tjänat jävligt mycket pengar på det här. Man förlorar förtroende för sporten. Ja. Man förlorar liksom synen på FIFA. Det är så kortsiktigt. Det är så dumt. Mm. Och om jag får höra en jävel till säga att man ska inte blanda. Vi ska inte prata politik, inte med det här. Låt oss spela fotboll. Vi pratar mänskliga rättigheter. Det är inte politik.
Nej.
Nej. Det är inte politik att ha rättigheter som människa.
Jag bojkottar skiten. Jag ska inte kolla på en match.
Dumheter. Mm. Jag är förvånad att lagen åker dit.
Ja, jag också. Jag är också förvånad över att vissa lag välkomnas dit. Jag ska inte kanske gå djupare än så. Men det finns ett lag som börjar på ir och slutar på an. Som jag gärna hade sett inte skulle välkomnas dit. Det hade varit en snygg gest. Men nej.
Oh.
Så kommer det att vara nu.
Nej, men det är säkert mycket det här som jag inte förstår. För att jag inte är insatt. Och jag kommer säkert få massa mejl.
Ja, det här är säkert en vattendelare också. Men då får det vara så. Jag kommer
men
backa dig.
Men Jannis spädbarn har fan en del att tänka på. Kan jag tycka.
Ja, det har verkligen.
Och han kan göra det med sin spädbarns hjärna.
Jag kan inte komma över att han heter
Det här heter Infantino. Det betyder spädbarn. Det betyder ingenting annat.
Ja, nej, jag vet. Åh, gud. Ja.
Alltså,
bra rutet, Jundal.
Det var det jag hade.
Bra rutet.
Dumheter och påhitt är det enda jag säger.
Ja. Ja. Men hörni, ta hand om varandra där ute. Och
gör det.
Misstänker ni att någon i era närhet utsätts för våld i nära relationer? Och eller utsätts för strypning? Eller har du gjort det? Se till att söka hjälp. Det finns hjälp att få. Och vi tänker på er.
Bra, Anna. Bra. Ta hand om er och ta hand om varandra. Puss och kram.
Bye.
Bye.
Ett poddtips från Podplay.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. Poliser, vittnen, medlemmar i andra karteller och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.